kalla dig Magnus. Hej, hej.
Magnus, ursäkta, du har fått vänta, Magnus.
Ja, det gör ingenting. Det är roligt att lyssna, så det gör ingenting. Ska vi börja med önskemelodin så tror jag att vi tar någonting. Jussi Björling, han firar ju snart 100 års, man firar ju 100 års jubileet av hans födelse, va? Då kan vi ju ta någonting med Jussi. Och då tar vi kanske något, ja, kan ta något italienska eller något sånt där. Det har inte så stor betydelse vad det blir.
Ja, Nessun Dorma, kanske.
Ja, visst, det går bra. Sen, det jag vill diskutera idag lite grann om, det är ju allra först ett par ord om den här Larsson-mannen som man tydligen fortfarande inte har fått tag i. Man jagar honom tydligen väldigt intensivt, men man får inte tag i honom. Va? Och det jag då tycker är väldigt märkligt, det som jag sa förra gången, att där håller du tydligen läkare i det person med att man vet inte vad det är för någon person som ligger bakom. Men det finns ju folk som har sett den här Larsson-mannen, va? Bland annat den här skräddaren. Som då blir överfallen på Lönngatan. Han har ju sett, han har stått ansikte mot ansikte med den här personen.
Ja, jag får bara säga det att det tar man ju nu lite avstånd ifrån. Att det är nog inte den här så kallade Larsson-mannen, om nu en sådan finns.
Jaha.
Därför att det beteende som den här så kallade Larsson-mannen har uppvisat i alla de andra fallen, det är ju inte alls så som det som skedde med skräddaren. Utan i de andra fallen har han ju hållit sig gömd och kvickt avlägsnat sig utan att lämna någon spår och så vidare. Men i fallet med skräddaren så var han ju i närkontakt. Och det liksom stämmer inte riktigt, utan det är nog en annan historia. Och det skulle jag väl också vilja tro, att det är inte har inte samma liksom uppläggning.
Nu vet man inte om han var i närkontakt med skräddaren, så kan det ju bero på att om han då tydligen sköt han ju i alla fall, för man påstår ju att han då finns skott inom fönsterkarmen.
Ja, men det är väl inte riktigt klart då att det var skott ifrån den personen.
Nej, så man vet inte om det var någon gamla skulor som satt där. Ja. Nej, det verkar ju väldigt, väldigt märkligt det hela, därför att men jag menar, oberoende om det nu är Larsson-mannen eller inte Larsson-mannen.
Ja, nu ska vi, jag kanske också säga det, att så mycket har i alla fall framkommit att den skräddaren tillhörde en religiös riktning som i den största delen inom islam inte betraktas som islam. Den här Bahai-riktningen ifrån Indien.
Jaha,
de påstår själva att det är de verkliga muslimerna.
Jaja.
Medan alla andra muslimer säger att nej, det är en islamisk irrlära. Och där är alltså en hel del inom den islamiska världen som är så starka motståndare till Bahai-anhängare att ge sig på dem.
Jaha.
Så det kan ha den bakgrunden också, men har du det Magnus, så kan du vara helt säker på att det får vi aldrig reda på i
Magnus. Nej, det får vi inte, men det jag tycker är väldigt konstigt är att det är ju någon som har angripit den här skräddaren. Den saken är klar, va? Det
ja
vet
då,
vi.
Ja då.
Och vi vet också att den gode skräddaren har ju haft kontakt med den här personen. Och vi vet en sak till, det är ju brottsligt. Jag menar, man får inte, oavsett om han har skjutit den eller ej, så har ju skallat, han har ju angripit den här skräddaren. Det får man inte lov att göra, det är misshandel.
Jo, ja.
Men varför i all sin dag kommer man då inte ut med signalementet på den här personen?
Ja, det
hade man kanske haft lättare för att gripa vederbörande.
Ja, för det första kan det ju ha att göra med vad jag nyss berättade. Och för det andra så ger de ju aldrig ut signalement om det skulle kunna få folk att tro att det hela kanske på något vis har med inflytningspolitiken att göra.
Ja, precis. Det var det jag skulle säga. Att där har vi ju liksom pudelns kärna. Alltså jag kan säga det, att jag blir ju mer och mer övertygad om att det är invandrare, det är kanske kriminella grupper, vänstergrupper eller något liknande som ligger bakom de här skjutningarna. Det får jag säga att det är, jag blir mer och mer övertygad om att det är på det sättet. Och sen är det ju det att, sen är det ju då pressen, alltså massmedia, som då använder de här händelserna, de använder man ju för att man vill då angripa människor som har då invandrarkritiska åsikter och som är alltså emot den immigrationspolitik som vi har haft i Sverige. Och där är det ju så att Jag använder liksom, även om det här nu är uppgörelse med den undra världen eller vad 17 det handlar om för någonting. Det kan ju vara hur många olika så kallade lasermän som helst, det vet vi inte va. Men vi vet en sak, vi vet att medierna har startat en aktion. Det gjorde man alltså redan dagen efter valet när man var klara över att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Då gällde det liksom att på alla sätt och vis samla trupperna. För att, jag menar det blir val om 4 år igen. Och då vill man alltså, man vill på alla sätt angripa, man vill svärta ner Sverigedemokraterna i allmänhet. Och alltså i synnerhet de människor som har en avvikande åsikt när det gäller invandringspolitiken. Det är ju väldigt, väldigt, väldigt viktigt. Och det gör ju att man då förvrider informationen. Alltså vi får ju inte den informationen från media som vi borde ha haft. Utan där är det ju istället på det sättet att där låter man alltså ändamålet helga medlen. Ändamålet här, det är att lura, bedra folk. Att försöka och få människor att få den inställningen att ja, de här, det är ju inte invandrare, det är ju synd om dem. De bara ju skjuter på dem och det börjar sig väldigt, väldigt illa åt och liknande. De stackars invandrarna. Det är det man försöker få fram. Och sen bryr man sig inte om det är någon sanning bakom det eller ej. Det är fullständigt egalt.
Jo, det stämmer Magnus. Men vad vi får, och det är inte bara det vi får utan det vi måste, det är att betala hela kalaset.
Jaja.
Vi måste betala de här massmedierna med pressstöd i många fall. Och framförallt så måste vi betala till Sveriges Radio TV. Och därmed har de ju en finansiell styrka som vida överglänser alla andras. Och där kan de alltså på det viset sätta dagordningen för alltihopa.
Och det vet vi ju att när det då gäller till exempel pressen i kommunistländerna, även i nazistländerna. Jag menar, Fölkisch och Bobarterna, de skrev om judarna till exempel. Det var ju initierat från högsta ord. De kunde alltså komma med i princip vilka lögner som helst, att judarna åt upp småbarn och liknande. Och även när det gällde då till exempel de ryska organen i Svestia och Pravda och liknande. Där hade man ju en nyhetsrapportering som faktiskt mer och mer börjar likna den svenska nyhetsrapporteringen. Att där är det alltså så att säga ändamålet, det är alltså propagandan som är viktig i sammanhanget. Om man ser ljuger för läsarna, det är helt oväsentligt. Utan här gäller det alltså att man framför ett budskap, man försöker att bilda en opinion. Och den opinionen ska då vara i samklang med vad de styrande önskar sig. Och det har ju fått en... Det är ju precis likadant i Sverige.
Jo, ja.
Där finns ju ingen skillnad. Det finns på en viss nyansskillnad. Men jag menar, den nyansskillnaden, den blir nog mindre och mindre för varje gång jag tar tag i en tidning.
Ja.
Och där ser man ju också att det här etablissemanget, de lyckas ju då agera via... Alltså många olika sätt. Man kan ju se nu på det här med Nobelfestligheterna. Det är ju väldigt intressant va. Där inbjöd man ju då inte SD, Sverigedemokraterna. Och då sa man ju det att i Nobels testamentet så står det då uttrycket att nationalitet får inte påverka vem som ska få Nobelpriset. Och då kunde man gjort på det viset att man kunde ju fråga till Jimmie Åkesson och hans Sverigedemokrater om de är emot att till exempel en forskare från USA får ett Nobelpris eller en forskare från Storbritannien eller en forskare från något annat land. Jag ska inte göra mig till talesman för Jimmie Åkesson men jag får nog säga att jag tror inte riktigt på det va. Utan jag tror nog att de allra flesta människor i Sverige, de tycker väl att det här Nobelpriset, det är alltså en bra reklam för Sverige. Det är bra att då ger Nobelpriset till människor som är förtjänta av det. Alltså oberoende av deras nationalitet. Men det har väl i och för sig hänt, alltså inte när de vet om det här priset, men det har väl hänt andra gånger när det gäller fredspris och även när det gäller litteraturpris. Att man kanske har plockat fram folk som kanske inte är förtjänta. Men det är ju en annan femma.
Ja, då ska jag bara säga att För mig och för de allra flesta skulle en sån fråga innebära bara själva frågeställandet en mycket grov förolämpning.
Ja, ja.
Men vad det gäller just Jimmy Åkesson är faktiskt frågan befogad. Därför att de har ett förflutet inom Sverigedemokraterna, i varje fall under 90-talet, som han själv har bett om ursäkt för. Och det var på den tiden när de inom Sverigedemokraterna höll på i Malmö att förfölja personer utav utländsk härkomst. Och det gjordes. Och man förföljde också, det finns många belägg för det, judar. Vi har ju den bekanta, det bekanta dödshotet mot Hagge Geigert.
Ja, ja.
Vi vet vad du heter, vi vet var du bor, känn dig inte säker, vi ska döda dig ditt jävla judesvin. Det förklarades och det finns ju polisprotokoll från slutet på 80-talet.
Mm.
Och det levde sen vidare ända in i valrörelsen 1998 här i Malmö. Och det har alltså Jimmy Åkesson bett om ursäkt för. Och det är klart att där är då de som betvivlar den ärliga meningen i den ursäkten. Bland annat den partisekreterare hos Sverigedemokraterna som hoppade av för några år sedan. Han menar ju att den inre kretsen i Sverigedemokraterna har fortfarande en hemlig agenda.
Så ja, att, så att,
frågan är alltså befogad. Jimmy Åkesson kan ju inte avfärda den och påstå att det är en förolämpning, utan han har själv sagt att han ber om ursäkt för Sverigedemokraternas förflutna på 90-talet.
Ja.
Och då ska vi ju komma ihåg det, du jämförde med nazismen att, och kommunismen och Pravda och Izvestija. Att eller nazismen var ju ännu mycket, mycket mer effektiv vad det gällde propagandan. Det gick ju Hitler igenom mycket noga från början, att propagandans betydelse kan inte överskattas.
Nej. Nej.
Och han inrättade ju ett särskilt ministerium. Ministeriet för folkupplysning och propaganda. Med Goebbels, Josef Goebbels som chef. Det var ju han förresten som frågade Sara Leander, hur kan man ha ett förnamn som Sara? Och du vet kanske vad hon svarade.
Nej,
jo, hon svarade på direkten, hur kan man ha ett förnamn som Josef?
Ja,
det
är roligt.
Ja,
och
det är humor, Sara Leander. Ja, och
mod
och ofejt också. Nåja, de inrättade ju på alla platser där det fanns, eller kunde tänkas komma folk och mycket folk. Så hade de ju högtalare.
Jaja.
Ja, som kallades folkmottagare, folksemfängare. Ja. Där propagandan gick ut dygnet om och sånt fanns väl nog också i Maos Kina förresten.
Jaja.
Ja, men den här Goebbels, han förklarade vid olika tillfällen att nu hade det och det området inom kulturen blivit förtyskat.
Jaja.
Nu fanns det inte någon judar eller andra inom det området. Jaja. Och det gällde då olika kulturområden. Så att där var de mycket noga med att eventuella Nobelpristagare skulle vara tyskar eller arier. Och Nobelpris till tidigare tyska medborgare som enligt deras definition var judar, det tror jag de rensade bort ifrån alla historieböcker och uppslagsböcker. Så att där fanns alltså faktiskt den åtskillnaden, och den är ju förfärlig, och det är viktigt att man håller det i minnet, och därför finns det en grund för att fråga Jimmy Åkesson det som du ville att de skulle fråga.
Nu är det ju det att det partiet vi har idag, Sverigedemokraterna, det är ju naturligtvis inte det partiet som fanns för låt oss säga 20-30 år sedan, och det är ju likadant med väldigt många andra partier.
Nej, alltså om du med parti menar väljare, så är det ju alldeles klart att du har rätt. 17 000 kommunala väljare i Malmö står ju inte bakom de här uppfattningarna, och som Jimmy Åkesson dessutom själv har bett om ursäkt för. Utan de 17 000 väljarna, förutom kanske ett hundratal, det är missnöjesväljare som lika gärna hade kunnat rösta på Skånepartiet och som vi också hade välkomnat. Däremot välkomnar vi inte den kärnan som Jimmy Åkesson bad om ursäkt för. Det vill vi inte ha som underlag.
Nej, självklart inte. Men sen är det att Jimmy Åkesson bad nog inte om ursäkt för sin egen del, utan jag uppfattar väl att han bad om ursäkt för partiets förflutna i så fall.
Ja.
För egen del tror jag väl inte. Jag menar Jimmy också, är ju, han är född någon gång på kanske början på 80-talet eller något liknande. Jag vet inte, han är 30 år gammal ungefär.
Ja, men han gick ju med i Sverigedemokraterna långt innan de erbjöds och tog emot stöd både från Le Pen och från den här nazistiska bokförläggaren i Belgien.
Ja, ja. Men du vet ju, likadant med väldigt många andra. Jag menar, vi har den här Ulfskog till exempel som är gammal kommunist, och vi har Margot Wallström och vi har liknande. Alltså många människor när de är unga så är de ju radikal.
Ja.
Och då har man kanske till den insikten när man då ansluter sig till ett parti, så har man kanske inte riktigt hela agendan klar för sig, så att säga. Och när man säger för det, så får man justera sina åsikter helt enkelt. Men jag får nog säga det att jag tycker nog att där finns alltså ingenting i Sverigedemokraternas partiprogram idag som får mig liksom att tycka att det är fullständigt rätt att utestänga dem från Nobelfestigheterna. Därför att frågan är, vet du om till exempel Lars Ohly är bjuden?
Nej, men jag skulle förmoda att han är det.
Ja.
Att han är det. Men lägg då märke till att i testamentet var talat inte om diktatur eller kommunism, utan det gällde nationalitetsfrågan.
Ja, just det. Men där är det ju väldigt viktigt att tänka på att den här, vem var alltså Alfred Nobel? Jo, Alfred Nobel var ju en riktig, riktig äkta kapitalist. Han var en man som då hade flera verksamheter, bland annat han och hans bröder hade ju oljefält i Baku. Man hade från början då en mekanisk verkstad i Sankt Petersburg som då utvecklade, så det förvandlade sin ammunitionsfabrik. Han uppfann dynamiten. Den gode Alfred Nobel var ju mycket, mycket starkt påverkad utav de förhållanden som gällde i Ryssland, där man då hade alltså livegenskapen kvar till in på 1860-talet. Han var alltså stor motståndare till fackföreningar. Alltså fackföreningar tilläts inte, Nobels industriimperium tilläts ju inte varken fackföreningar eller socialism eller liknande. Det var någonting som var absolut förbjudet. Och där tog man ju med, alltså med något arbetarskydd eller alltså någon ömsint inställning till företagets arbetare existerar ju inte. Utan, så därför får jag nog säga det att jag tycker ju alla gånger att Sverigedemokraterna platsar ju absolut bättre på en Nobelmiddag än vad Lars Ohly gör. Därför att hade man frågat Alfred Nobel om han hade levt och sagt att ja, det här är, vi har två partier här med företrädare. Det ena är då ett parti som då är emot invandring och liknande. Ja, det hade ju inte, han hade ju inte förstått det riktigt, det gode Nobel. Ja, det kan man väl vara emot, hade han kanske tyckt. Men däremot så hade han ju med en gång talat om att någon kommunister vill han inte ha i samband med någon Nobelfestighet. Det är jag 100% övertygad om. Därför att en sån riktig kapitalistföreträdare som den gode Nobel, han var alltså mycket, mycket, mycket negativt inställd till socialism och kommunism. Det ville han inte ha, va? Och där kan man ju säga att det man förvånas över, det är ju den här mannen då som är chef för Nobelstiftelsen idag. Varför gör man en sån markering att man inte vill ha med Sverigedemokraterna? Jo, men man tar med Ohly. Jo, det gör man naturligtvis därför att man dels alltså bildningsnivån och kunskapsnivån, den har ju sjunkit rätt så ordentligt i Sverige. Det märker man ju när man konfronteras alltså med den typen av uttalanden. Och det är ju likadant när man konfronteras med den här Eva Brunne. Jag menar, det viktiga tydligen idag om man ska nå en hög post, det är att man är politiskt korrekt. Man är alltså följsam mot det politiska system som finns. Och sen Och det ska naturligtvis vara vänsterriktat. Alltså det är väldigt viktigt att man måste ha vänsteridéer. Och sen så är det naturligtvis så också att man får ju ingen sådan post om man inte har de rätta kontakterna. Där är det ju tydligen inte förtjänsten som är utslagsgivande. Det är ju förhoppningsvis när man delar ut Nobelpriset. Men när man då tillsätter ordförande i Nobelstiftelsen, där tillsätts vederbörande kanske på helt andra grunder än vad man skulle föreställa sig. Va? Så att jag får säga det att kan man inte bjuda in SD och Jimmy Åkesson, men bjuda in till exempel Lars Ohly, som då representerar en ideologi som är, jag menar, vad man än kan säga om det gjorde Jimmy Åkesson, så är han ju knappast tillhör inte ett parti som har någon rekord när det gäller partier som står bakom massförintelse mot människor, alltså man säger som kommunismen har gjort både i Sovjetunionen och även alltså i Sydostasien, Kina och liknande. Men som sagt, det är även det är ytterligare ett bevis på hur man på alla sätt och vis försöker att man sabotera för Sverigedemokraterna. Man är alltså fruktansvärt rädd från etablissemanget, tidningspressen. Alltså alla kommer rusande och ska hjälpa till. Va? De ska hjälpa till så att det system som vi har idag, den invandringspolitik och det kan vi ha idag, den ska cementeras. Den får man alltså inte röra. Det är därför absolut inte ske några förändringar. Och är det då någon som sticker upp och börjar ifrågasätta den, då måste man på alla sätt jaga den här personen och försöka att få människor att tänka till. Och vid nästa val så måste man liksom rösta lite annorlunda, va?
Ja, men jag undrar om inte Jimmy Åkesson egentligen är väldigt tacksam för att Nobelstiftelsen inte bjöd in honom.
Jo, det tror jag också.
Därför att då fortsätter den här debatten som kanske kan förklara, ja, uppemot halva antalet röster. Att väljare är förbaskade på det här förtryckandet av Sverigedemokraterna i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Och det här nedtryckandet av Sverigedemokraterna hade de inte fått reda på om inte detta framgått i massmedia och gjorts brett och upprepat och mycket, mycket tydligt. Och det har ju skett beträffande den uteblivna inbjudan till Nobelfesten.
Ja.
Det har ju stått överallt och de allra flesta har fått reda på det. Och de allra flesta, då blir de arga igen.
Ja,
att deras skattepengar går till ett samhällssystem som inte är det vad de anser vara riktig demokrati. Ja. Utan det går till att trycka ner Sverigedemokraterna.
Ja.
Och jag hör ofta det när jag ut och pratar och diskuterar med folk, att de säger det, att de tycker det är för sorgligt detta att valda företrädare inte kan behandlas lika på samma sätt som andra valda företrädare.
Därför att det är ett hån mot de människor, det är ett angrepp och ett hån mot de människor som står bakom, som har röstat på Sverigedemokraterna. Därför att de har gjort det därför att de har trott på Sverigedemokraternas budskap. Och det gör ju säkert de som röstar på Lars Ohly också, de trodde på hans budskap, annars hade de inte röstat på honom.
Ja, nej, men när då dessa olika personer träffas privat eller på arbetsplatser, under fikapauser och på restauranger och överallt där människor träffas och kommer in på de här diskussionerna, så får de som företräder Ohly väldigt svårt att försvara de här angreppen på Jimmy Åkesson. Och de angreppen, de framförs naturligtvis av de som har röstat på Sverigedemokraterna. När de inte kan argumentera om någonting annat, så frågar de då, tycker du verkligen det är rättvist? Att de är nu invalda i riksdagen och de är där liksom alla andra partier. Men så blir de inte inbjudna till Nobelfesten. Men Lars Ohly blir det. Ditt partis Lars Ohly blir det. Vad anser du om det? Frågar de ju då. Och de här som då är anhängare av de andra partierna, de har inte riktig möjlighet att förklara och försvara.
Det är bara svårt att svara på det.
Nej, och då vinner naturligtvis SD-anhängarna poänger.
Ett poäng.
Och kan räkna med ännu fler röster i nästa val. Och det inser säkert Jimmy Åkesson och är tacksam för.
Och där ser man ju också att jag ser en artikel där man 16 oktober 2010 det finns ett liten bild infäll av Mr. Billström.
Jaha.
Och då talar han om de här flyktingbarnen. Och plötsligt så har ju då den gode biskopen, han har blivit väldigt sparsam. Han skriver bland annat så här att däremot rättfärdiga inte det slösigt med skattebetalarnas pengar. Alltså han talade om de här ensamkommande flyktingbarnen som då ska placeras ut i olika kommuner. Va? Och då ska det vara fler kommuner som tecknar avtal. Och sen så skriver han lite längre fram. Så skriver han så här, precis som i all annan offentligt finansierad verksamhet så är det viktigt att hushålla med skattebetalarnas pengar. Det är så att man, alltså jag får ju säga det att det enda man kan göra är ju att skratta. Ja. Och sen så står det längre fram så står det att en verksamhet går med vinst, det är inte orimligt, men det är självklart att alla som har hand om skattepengar har ett ansvar att vara noga med att få valuta för de pengar som läggs ut. Jag menar, herregud, är det konstigt att människor röstar på ett parti som Sverigedemokraterna? Vi har en sån tokskalle som sitter uppe i regeringen. Jag kan tala om för honom, det finns ett hur enkelt sätt som helst att ta väl vara på skattebetalarnas pengar. Och det är att ta de här så kallade flyktbarn och skicka hem dem igen, det är det allra enklaste. Varför har man inte kommit på den lösningen? Det kan man ju verkligen fråga sig. Nej, där börjar man att tala om att transitboenden är för dyra och att kommunerna inte tar sitt ansvar. Jag menar, vi har ingen utav dem här. Vi vet ju att 55% av invandrarna från Mellanöstern och från Nordafrika har efter 15 år inget jobb. Och jag tror inte att det finns någon anledning att inbilla sig att de här så kallade flyktingbarnen som kommer hit, att statistiken skulle se annorlunda ut. Det har jag mycket, mycket, mycket svårt att tänka mig. Utan det är samma sak att det handlar om, i synnerhet i initialskedet, att det är vi skattebetalare som får stå på fiolerna. Vi får betala allt detta. Va? Och då, det förstår ju nog den gode biskopen att det är ju liksom, ja, folk tycker kanske inte då om det. Så då får man komma med såna här artiklar. Och försöka dämpa ner det och säga, ja, men vi måste liksom hålla i plånboken lite bättre. Jag menar, hålla i plånboken lite bättre när invandrarna väller in här. Och när man tydligen inte lyckas få kunna sätta dem i arbete. För jag menar, om man har 15 år på sig och skaffa jobb till folk och inte lyckas med det, då lär man väl inte lyckas i fortsättningen heller. Den saken är fullständigt klar. Nej, det är ett ruttet samhälle vi lever i. Och det är ett samhälle som vi vanliga svenskar, det är vi liksom som får betala det hela. Och det är ju likadant med som det ser ut här i Malmö till exempel med den brottsligheten. Jag menar, det är ju vi som får betala allt detta som det kostar på olika sätt.
Jo, men nu vet jag inte riktigt vilka belägg du har för dina siffror och så vidare. Men det har du säkert belägg för.
Ja, det har jag belägg för.
På något sätt. På något sätt.
Ja,
men framförallt så får vi ju inte veta. Vi får inte veta, om nu Tobias Billström uttalar sig i massmedia så kunde han väl sagt transitboende, ja men vad händer sen?
Ja visst.
Vad händer sen? Och om man nu lägger så mycket pengar på ensamkommande flyktingbarn så finns det i alla fall hopp om att de senare ska kunna bidra i samhället och betala på det viset betala tillbaka. Men om de får hit familj bestående av personer som innan de blir pensionsmässiga inte kan uträtta någonting så blir det ju en nettokostnad. Och är det så, då är det ju kanske som du säger att hela den politiken är en ekonomisk belastning. Men hade det varit bara så kallade flyktingbarn så i den åldern kommer de förmodligen ganska kvickt, kanske 2 år eller så, in. Det beror på vilken förmåga de har från början att lära sig nya språk. Men så kommer de in i vårt språk här och kan börja göra någonting och bidra. Men vad händer sen? Är det så att de får hit sina föräldrar här? Eller kommer de, när de har fått utbildningen, att flytta tillbaka till sina hemländer och vara produktiva där istället med den utbildning som skattebetalarna har betalt här?
Det vet vi inte.
Nej, vi får ju inte reda på någonting.
Nej.
Men kan det vara så att Tobias Billström själv vet det men inte säger någonting? Eller säger han det till massmedia, men är det massmedia som stoppar informationen?
Alltså jag får nog säga det att jag vet, det vet man ju naturligtvis inte, men jag tror inte att Tobias Billström så att säga tar bladet från munnen. För det hade ju Tobias Billström kunnat talat om till exempel i den här artikeln att så här mycket kostar ett vanligt boende för ett flyktingbarn. Så här mycket kostar ett transitboende för ett flyktingbarn. Det vet han ju i varje fall.
Ja, men vanligt boende alltså.
Ja, ett vanligt boende. Ett boende som då kanske kommunen tillhandahåller, va?
Ja,
men det är ju naturligtvis billigare när man ska hyra platser kanske som ett privat företag.
Jo, men Magnus, om det nu är barn så kan det väl inte lämnas ut till någon sorts eget boende och ta ansvar för sig själva. Utan var är då alla de här värdfamiljerna? När blir de intervjuade? Jag har hört en intervju med någon värdfamilj i Vellinge. Men det var en familj som själv hade bakgrund i någon andra länder och som var vana vid att ha barn som ingick i familjen.
Ja, ja.
Men det var alltså ett mycket, mycket speciellt fall. Men alla andra då, finns de? Eller är det så att de får något tillfälligt boende eller transitboende i avvaktan på att deras släkt ska komma hit, deras närmaste släkt ska komma hit?
Det kan man ju inte säga. Jag vet ju ställen där man alltså tar emot flyktingbarn. Det är ju, bland annat finns det ju en sån här gård utanför Staffanstorp som leds ut av en person som är psykolog, och han har haft då tidigare en verksamhet där man har alltså tagit emot stygga pojkar och stygga flickor inom citationstecken, alltså folk som är då kriminellt belastade. Men han har väl upptäckt det att det var lite mer pengar i detta här, så han tar emot det. Det är ju godkänt ut för flyktingbarn. Han har ju tagit emot ett antal.
Ja.
Och där handlar det ju om mycket, mycket stora summor varje dag. Därför att han, för det första så kostar ju all mat och uppehälle och sånt där. Men sen måste man ju också ha personal.
Ja, vad händer med de här barnen när de har blivit mycket större? När de till och med kanske börjar åldras? Vad händer där med dem?
Det kan man fråga sig. De får ju alltså vara där tills vidare, och sen så försöker man väl att hitta någonting annat. Men hela tiden blir det väl så att det blir skattebetalarna som får stå för fiolerna i varje fall.
Ja,
ända tills man får lyckas så får de i arbete. Men det är bara det att där har vi ett problem, därför att om vi vet att de här 55% som kommer ifrån liknande förhållanden, liknande länder, att de inte på 15 år har lyckats få något arbete. Jag menar, jag kan inte tänka mig att situationen kommer att bli bättre för de här flyktingbarnen. I synnerhet när vi då vet till exempel att där finns ju mängder med svenska ungdomar, välutbildade och naturligtvis kunniga i svenska språket, som inte lyckas få jobb.
Ja.
Jag menar, hur i all sin dar ska de här människorna kunna få något arbete? Jag menar, det är ju...
Nej då, Magnus.
Ja,
så är det nu. Du har ofta intressanta saker att komma med, så du kanske skulle ringa lite oftare också.
Ja, jag hoppas
det. För det kan kanske lite svårt för att lyssna och hänga med i längden.
Ja.
Men tack
för dig. Ja, tackar dig, Kalle. Tack ska du ha.
Nessun Dorma kommer om en stund.
Ja, det var fint. Tack.
Hej.